Aftonbladet Daily presenteras av Mindfulness-appen.
Hösten 2017 skakades världen av vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier. Vittnesmål som tillsammans formade MeToo-rörelsen. I Sverige så fick den här rörelsen enormt genomslag. Bransch efter bransch gick samman i offentliga upprop. Profiler anklagades för övergrepp. Några avgick och andra drogs inför rätta. Det blev en omskakande höst där vissa såg en politisk rörelse som försökte förändra orättvisor och diskutera strukturer i samhället. Andra såg en medial häxjakt där folk hängdes ut och dömdes i folkdomstol. Oavsett vilken bild man har av den hösten så går det inte att komma ifrån att MeToo i Sverige var något av en jordbävning. På andra sidan sundet däremot, i Danmark, så gav MeToo-hösten 2017 knappt utslag på Richterskalan. Men nu, 3 år senare, så har det tagit fart när även danska medieinstitutioner skakas av en något senkommen MeToo-våg. Vad är det egentligen som händer i vårt grannland och varför såg MeToo-hösten 2017 så annorlunda ut i Danmark i jämförelse med hur det såg ut här? Det och några frågor till pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Och idag så har vi ringt upp Tina Askanius. Hon är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet och har bland annat studerat skillnaden mellan hur danska och svenska medier bevakade MeToo under 2017. Och vi tänker att vi börjar där med att backa bandet till just 2017. Hur utvecklades egentligen MeToo i Danmark då?
Alltså, lite krass kan man väl säga att det inte riktigt utvecklade sig faktiskt. Det var en kvinnlig dansk komiker som uttryckte det så klockrent då, tycker jag, när hon sa att MeToo liksom svepte över hela världen, kom till Danmark och dog. Det blev liksom aldrig riktigt av, varken inom mediebranschen eller inom andra branscher. Det blev i alla fall inte den här kraftfulla våg som liksom spred sig till andra branscher eller yrkesgrupper som vi såg i Sverige. Om man tittar på mediebevakningen så skrevs det inte, alltså det skrevs väsentligt mindre om MeToo i Danmark jämfört med Sverige. Det blev liksom ingen stor story som det var här. Många av de respondenter som vi pratade med i vår studie, vilket var då både journalister, debattörer och andra som liksom på olika sätt var involverade i den offentliga debatten om MeToo under hösten 2017. De beskriver hur de liksom hade en känsla av att debatten blev stängt ner direkt i Danmark. Alltså idén om att nu har feminismen ändå gått för långt, det är inte allmän. De liksom positioner, de inträffade ganska så omedelbart i Danmark. Flera var avvaktande, satt liksom hemma bakom skärmen och funderade på om de skulle lägga sig i den här debatten, men insåg ganska snabbt att det här är ingen debatt eller ingen debattklimat som jag har lust att liksom lägga mig i. Så var det då.
Det var då, ja. Nu, drygt 3 år senare, så låter det annorlunda. Och personen som satt hjulen i rullning och som fått debatten att blåsa upp i Danmark, det är programledaren Sofie Linde. Det hela började med att hon höll tal under en tv-sänd humorgala.
Jag kan lyfta framhäva en historia. En historia från den gång jag var 18 år gammal och lige var startet i Danmarks Radio. Och helt vildt lækker bevares. Overhovedet ikke gravid, ligesom nu. Jeg blev lige startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tager fat i min arm. Og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
What?
Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej.
Ja, så där lät det när Sofie Linde talade för ungefär 3 veckor sedan. Och det funkade som ett startskott för en debatt som rullat sedan dess.
Alltså nu har vi ju fått vår MeToo-moment, skulle jag säga. Alltså Sofie Lindes tal på Solo Awards för nu snart 3 veckor sedan var lite av en perfect storm, tror jag. Just det var hon, och just det här sammanhanget har gjort att allt det som ändå liksom under de här senaste 3 åren jag har legat och bubblat lite under ytan nu liksom kokar över. Så hon har banat vägen för andra helt enkelt skulle jag säga, skapat en möjlighet och en legitimitet kring att uttala sig och att dela med sig.
Och den här gången, det har ju främst kretsat kring mediebranschen nu. Alltså finns det några tecken på att den här rörelsen även kommer att omfatta andra eller kommer den att sprida sig?
Mm. Alltså just nu så kretsar det framförallt kring TV2, Danmarks Radio, Extra Blöd. Men vi får se vad som händer. Den gamla skandalen kring vår nuvarande utrikesminister Jeppe Kofod, som tillbaka i 2008 hade sex med en 15-åring på en fest för socialdemokratisk ungdom, har ju dykt upp igen nu. Så diskussionen har på något sätt hamnat på en politisk nivå, vilket är nytt i en dansk sammanhang. Samtidigt så ser vi stöd från politiker, inklusive statsminister Mette Frederiksen, också från tidigare politiker, bland annat den före detta statsminister Helle Thorning-Schmidt, som delar med sig av upplevelser offentligt, vilket vi ju absolut inte såg den gången, alltså under hösten 17, där det var knäpptyst på borgen. Jag vet också att det var en del journalister som höll på då med Grev, men som av olika skäl liksom stängde ner det, främst för att det var för få källor som vågade stå fram i den här hetska stämningen som generellt var ganska negativ mot rörelsen. Men alltså, jag kan tänka mig att många av de här greven nu återupptas, så vi får se lite vad som händer de nästa veckor eller månader.
Alltså med tanke på hur reaktionerna såg ut då förra gången 2017, alltså hur har de sett ut nu när det ändå har tagit fart på ett annat sätt?
Alltså stödet till Linda har varit massivt skulle jag säga. Jag tror det är 1615 som har skrivit på stödbrevet till Linda i nuläget, kanske till och med fler, jag har inte kollat de sista dagarna. Igår så var det 46 nuvarande och tidigare praktikanter och framförallt freelancer och medarbetare på Extra Blöd som har skrivit på ett brev till ledningen och chefredaktören där har lovat att det ska liksom ställas upp i detta. Nyhetssajten Power International har gått ut med ett liksom call till danska kvinnor och deras plattform fungerar just nu som en plats där deras vittnesmål liksom publiceras. Så det händer jättemycket, det finns liksom ett momentum just nu, jättemånga vittnesmål och erfarenheter som delas. Sen såklart finns alla de här kritiska röster i debatten, de finns ju kvar, de har ju inte försvunnit. Vi har sett Pia Kjaersgaard, för ett ledare för Dansk Folkeparti, som ju tycker att Linde ska sluta göra sig till offer. Marianne Strisen som tycker MeToo är en terrorrörelse. Så de gör sig ju hörda på olika sätt, men jag skulle säga att just nu så drunknar de lite i bruset.
Vi ska snart prata mer med Tina Eskanius om varför rörelsen aldrig riktigt fick fart i Danmark 2017 och hur man ska tolka det som händer nu. Men först några ord från vår sponsor.
Oroliga tankar, spänningar i kroppen eller stress. När mörkret kommer är det lätt att bli nedstämd. Förändringen från sommar till höst kan kännas svår, men istället för att undvika tunga känslor så är det viktigt att vi möter dem. Vill du veta hur? I Mindfulness-appen kan du lyssna på höstmeditation och flera andra övningar som kan hjälpa dig att minska din stress och bli mer närvarande i livet.
Så, då var vi tillbaka igen. Och idag så pratar vi om när MeToo kom till Danmark. Gäst i avsnittet är medieforskaren Tina Eskanius som är verksam vid Malmö universitet. Hon har bland annat studerat skillnaden på mediebevakningen av MeToo-hösten 2017 i danska och svenska medier och menar att skillnaden länderna emellan var stor.
Alltså största skillnaden skulle jag säga är att vi i 2017 i Sverige hade en diskussion om MeToo, där det handlade om just makt och struktur. Det blev en politisk fråga på ett helt annat sätt än vad det gjorde i Danmark. Sen så utvecklade sig MeToo-journalistiken, och här tror jag det är viktigt att skilja på MeToo-rörelsen och MeToo-journalistiken. I Sverige så utvecklade den sig i problematisk håll i Sverige. Vi har liksom landat i en ganska så infekterad debatt om pressetik och mediedrev och hur enskilda liksom fall hanterades av medier. Det var faktiskt flera av våra danska respondenter som uttryckte en oro över att det skulle bli svenska tillstånd, så att säga, inom dansk journalistik. Så även i den här frågan har vi lyckats bli lite om en skrämselkampanj i Danmark.
Vad skulle du säga är bakgrunden då till att det blev så olika ändå i två länder som ligger så nära varandra?
Alltså en stor del av förklaringen hittar vi liksom i att debattklimatet när det gäller kön och jämställdhetsfrågor i allmänhet skiljer sig ganska mycket. Och detsamma gör kulturen på nyhetsredaktioner på det här området. Alltså själva premissen för debatten ser helt olika ut. I Danmark så har vi under ganska många år liksom bara bråkat om huruvida vi ens har problem med sexism och ojämlikhet eller ojämställdhet i landet. Det finns en ganska stark idé om att det är ett problem som vi har fixat för länge sedan. Det visar enkätstudier både bland befolkningen och politiker. Den här idén om att det är inget problem helt enkelt. Medan i Sverige så är det lite av en icke-fråga nästan skulle jag säga. Alltså frågor om kön och jämställdhet och diskussioner om det börjar liksom i premissen att problemet kvarstår. Även efter många års jämställdhetsintegrering som ett politiskt projekt. Så då är det ju liksom klart att debatten börjar helt, alltså två helt olika utgångspunkt. När den danska respondenten själv liksom, i de intervjuer vi gjorde reflekterade över varför det utvecklade sig som det gjorde i Danmark då, så var det många som sa att ingen vågar stå fram, att det i den danska offentlighet finns ett ganska giftigt, ett giftigt debattklimat, så beskrev de det. På det här området där man lätt hamnar i en situation där man förlöjligas, avfärdas, förminskas på olika sätt om man lägger sig i de här frågorna. Så det tror jag är en stor del av förklaringen till varför ingen stod fram då.
Och hur ska man då förstå det som händer nu? Alltså om man har det i bakhuvudet med de stora skillnaderna, hur ska man förstå det som pågår nu den här hösten?
Alltså tror jag ändå att något hände ju då och något har legat liksom som har småkokat ganska länge. Så jag tror på något sätt att det var oundvikligt med tanke på allt det vi också hörde i de här intervjuer som är anonyma då, respondenter. Det fanns så mycket som har legat och liksom väntat på att komma upp till ytan. Sen tror jag kanske också det är ett uttryck för att det händer ett generationsskifte inom branschen. Det var många av våra respondenter också som pekade på att någonting håller på att ändra sig. Det är bara en fråga om tid innan folk får nog här också. Så det tror jag kan vara en del av förklaringen.
Avslutningsvis bara, om du blickar lite framåt de kommande veckorna, månaderna. Hur tror du att det här kommer utvecklas framöver?
Så vi får se. Jag tror det beror på mycket. Framförallt så får vi se om man liksom lyckas hålla debatten på det här intressanta nivå som jag tycker man gör just nu, där det pratas om makt och strukturer och just inte om enskilda män eller semikändisar, sexliv. Och sen också beror det lite på om den danska journalistkåren får liksom lyfta de här frågorna utan att begå pressetiska övertramp, för då kommer fokus ju ganska snabbt då hamna på just frågor om mediedrev och namngivning och pressetik och så. Det gynnar ju knappast jämställdhetsdebatten kan man säga.
Sist här Tina Eskenius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Oss hittar ni i mer eller mindre alla poddspelare, så se till att prenumerera på oss där så hörs vi snart igen.